Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Han mer eller mindre föddes in i Brommapojkarna och har varit klubben trogen sedan dess. Genom åren har han haft lagkamrater som Ludvig Augustinsson, John Gudetti och den som han håller högst av dem alla, Junior i Hammarby. Han har också varit med om att både klättra från division 1 till Allsvenskan för att sedan rasa hela vägen ner. I dagens avsnitt av Ettan-podden med mig, Oskar Lund, möter jag Gustav Sandberg Magnusson. Varmt välkommen till Ettan-podden.
Stort tack, kul att få vara med.
Ja, kul att du vill vara med. Hur är läget?
Jo, jag tycker det är bra. Vi tränat här på förmiddagen, det kändes bra. Match imorgon, så det är bara att ladda.
Mm. Härligt. När den här podden kommer ut kommer just den matchen som du syftar på att vara spelad, men att ni är med i toppstriden, det kommer fortfarande att vara ett faktum. Och det ska vi snacka lite mer om, men vi ska hoppa in i den här faktarutan som driver den här podden framåt. Och då är första frågan, ålder.
28.
Det känns som att du har varit med otroligt länge för att vara 28 år. Är det din egen uppfattning också?
Ja, jag vet inte. Jag känner mig yngre än 28.
På vilket sätt?
Jag vet inte. Som att man är någonstans i låga 20 där någonstans. Det känns som att tiden går rätt fort. Och nu börjar man närma sig 30. Men jag känner mig ung i sinnet och kroppen än så länge i alla fall.
Hur förhåller du dig till din ålder då? För som fotbollsspelare har man ju en karriär som dessvärre inte varar för evigt.
Nej, men det är klart. Jag vet inte. Nu är det inte mellan 28 och 30 eller någonting man ska pika, säger de. Så det gäller för mig att pika nu. Innan det är för sent, innan det börjar gå ut för igen. Men annars så, jag reflekterar inte jättemycket över åldern och sådär. Det gör jag faktiskt inte. Det blir lite så vad man vill bli när man blir stor. Sådana tankar måste man ju börja, måste man börja bekanta sig med.
Ja, vi ska bekanta oss lite mer med dem om en liten stund. Det kommer en faktafråga här alldeles snart som är inne på det ämnet. Men först så undrar jag över någonting som i ditt fall känns det, ja, nästan lite onödigt att ställa den frågan. Men klubb?
Ja, det är BP, Brommapojkarna.
Och det har det ju alltid varit.
Ja, det har det, sen 6-årsåldern.
Kan du inte berätta hur din relation till BP startade? Jag vet att det är inte bara du i din familj som har starka band till den föreningen.
Nej, det är... Ja, vad ska vi börja? Vi kan på pappas sida så är det... Han är den som har spelat mest matcher i A-laget. Och var målvakt där i BP på, vad var det, 70-talet, så gammal är han inte, 80-90-talet. Och även hans brorsa, min farbror, var uppe i A-laget men stod inte så mycket för det var farsan som var första keeper. Så han, där får man ju säga att det är en stark koppling. Och även på morsans sida där mamma spelade i damerna i många, många år. Och vad har vi mer? Min morbror gjorde jättemånga matcher i säsonger i A-laget. Och min morfar har tränat BP i en väldans massa år. Och sen har vi min lillebrorsa som också gjort säsonger i A-laget. Så det är en lång historia, det kan man lugnt säga.
Ja, minst sagt en BP-familj. Om du skulle ta oss igenom din resa som ungdomsspelare och upp till A-laget. Som den delen av karriären kommer vi prata mer om lite senare. Men om vi tar ungdomsåren, hur var det att komma fram som ung fotbollsspelare i Brommapojkarna?
Ja, alltså det var, jag bodde ju ett stenkast från Grimsta, en lägenhet. Så det var liksom, fotbollsskolan var utanför nedanför balkongen liksom, på gräsängarna. Så det var så det började. Och sen, ja, det rullade på. Man spelade lite, först var det klasslag som man spelade i. Och sen gick det vidare. Jag kom till ett, jag vet inte om det hette akademin då, men det var i alla fall ett första lag i BP när jag var, okej, vart 11-12 eller något sånt där. I 92-erna då. Och sen därifrån så fortsatte det upp till U17, U19 och sen till slut till A-laget.
Ja, och det är ingen hemlighet att BP har en stor ungdomsverksamhet. Tittar vi på ett A-landslag idag så är det dessutom ett antal spelare som är fostrade där. Vad är din bild av BP:s arbete med unga fotbollsspelare? Du som har varit i klubben först som ung och lovande själv och sen uppe i seniorverksamheten och sett spelare såklart komma i föreningen och ta steg uppåt.
Ja, ja, den är enorm och nu mycket uppmärksamhet får ju såklart akademin med tanke på alla spelare som fostrar, som du nämner, det är x antal landslagsspelare både i A-landslaget men också i U21-landslaget finns det ju massa spelare med. Men sen utöver det är det ju, ja, det är över 4000 ungdomar, så det är inte, akademin är faktiskt en väldigt, väldigt liten del av hela föreningen, och det kanske inte så många tänker på, men det är en enorm koloss, det kan man lugnt säga. Och jag har fått vara del av både ungdomslagen och akademilaget, så det är kul att ha den erfarenheten.
Ja, du är ju inne på det själv att många kanske inte tänker på helheten och den stora verksamheten som finns. Så det blir ju ofta diskussioner också kring selektering och nivåanpassning och sådana bitar. Vad är din bild av åren som du hade i BP som ungdomsspelare? Hur var de delarna? Hur jobbade man med ungdomsspelarna och den biten?
Ja, man jobbade, det var jätteseriöst. Det var jätteduktiga tränare, vilket det är fortfarande. Och sen var det ju speciellt, du spelade i mitt fall i 92-erna var det ju, det var i princip de bästa spelarna i Stockholm, men till och med i Sverige, som spelade ett och samma lag. Så varje träning, och alla ville bli fotbollsspelare. Så då kan du tänka dig varje träning, kvaliteten det blev och motivationen och passionen, och den var enorm. Så det var liksom, det är lite ett självåkande tåg. Även fast tränarna har en jätteviktig del, men de behöver liksom inte, i alla fall inte i vårt fall, så behövde de liksom inte motivera oss. Alla var så ruggigt motiverade, och det märker man nu också, alla spelarna, de flesta i alla fall som kommer upp, har det här inre drivet som de någonstans man inte kan träna sig till, utan det är antingen har man det eller så har man det inte.
Ser du någon problematik med att det är drivna fotbollsspelare såklart, och i en ung ålder drevs det någonsin för hårt, eller ser du några sådana delar som du kan se som negativa?
Ja, alla människor är olika, och att vara i ett akademilag passar inte alla. Det gör det inte, för det sätts höga krav på att du ska varje träning, varje match, du ska helst vinna och du ska spela bra, du ska utvecklas. Och liksom, jag säger inte att det är den rätta vägen för alla att gå, utan du kan ju bli fotbollsspelare, yrkesspelare, vad jag ska kalla det. Andra vägar också. Det finns inga facit på det där, hur man ska gå tillväga. Men för mig var det i alla fall en jättebra väg att gå.
Ja, uppenbarligen så har du trivts väldigt bra i föreningen. Har det varit nära någon gång att du har lämnat klubben?
Nej, inte direkt. Alltså jag har väl inte ens fått erbjudanden heller. Det var ett år när vi åkte ur Superettan 2015, så var det två klubbar som ringde mig. Men då valde jag att skriva på med BP istället. Och det är väl enda gången som man kan prata om att det varit nära, även fast det inte riktigt var nära. Annars så har det inte riktigt varit aktuellt. Det har inte varit det.
Om du skulle sätta ord själv då på dina känslor för klubben eller vad Brommapojkarna betyder för dig, hur skulle det låta då?
Ja, det är svårt. Alltså, det är ju som hemma. Alltså, så skulle jag väl beskriva det. Från att man var en liten grabb som typ inte kollade så mycket på när farsan spelade, utan lekte mest runt omkring där på Grimsta, till att man själv spelade. Så det är hemma, kort och gott.
Vad tror du om vi blickar framåt? Kommer du representera någon annan klubb innan det att fotbollskarriären är över?
Gud, vad svårt. Det är ju tyvärr inte bara upp till mig. Utan det är ju så att Det är upp till BP. Om de känner att de vill fortsätta satsa på mig och att jag bidrar och sådär. Så att, ja, alltså som farsans del så var det ju, han hade ju så många matcher som han hade gjort, men en dag så fick han inte förlängt avtal. Så det kan ju lika gärna hända mig. Om jag känner att jag fortfarande har mycket att ge, så vill jag fortsätta spela fotboll. Det vill jag absolut göra. Så nej, det är inte riktigt bara upp till mig.
Nej, vad är det som främst driver dig då? Att fortsätta år efter år i samma klubb, och du har fått vara med om upp- och nedflyttningar. Vad är din största drivkraft när det kommer till fotbollen?
Nej, det är att jag tycker att det är så ruggigt roligt att spela fotboll. Det är det roligaste som finns. Både, alltså jag skulle kunna, nu i matcher i toppen liksom. Men alltså, om det bara fanns det alternativet, så skulle jag kunna bara träna fotboll också. För att jag tycker att det är inte lika kul. Men ruggigt roligt är också. Så det är framförallt det som driver mig, att få fortsätta spela. Det skulle jag säga det.
Ja, härligt. Trivs med att gå till jobbet då, helt enkelt. Och det leder oss in på nästa fråga i faktarutan. Då undrar jag över sysselsättning.
Ja, det är, ja, jag ser mig först och främst som fotbollsspelare. Det gör jag. Sen håller jag på med, har jag haft lite olika jobb vid sidan om. Jag har stått i skobutik, sålt damskor och tjejkläder. Sen har jag jobbat lite på förskola, lärarvikarie, och sen vad är det nu? 4,5 år tillbaka så jobbar jag som teamsäljare på Nike.
Just det. Hur funkar det då att kombinera med fotbollskarriären?
Ja, men det funkar jättebra. Jag får, de är väldigt, alltså de är medvetna om att fotbollen hamnar först. Men sen på den lediga tiden jag har vid sidan om, vilket är en del som fotbollsspelare, så fokuserar jag på Nike och styr lite. Jag är runt och träffar klubbar och återförsäljare. Och då styr jag ju själv över den tiden. Så det är ganska flexibelt på det sättet, vilket passar min situation väldigt bra.
Jag läste lite tidigare intervjuer med dig också, och som jag förstått det så har du kombinerat jobb med fotbollskarriären. Ja, du nämnde ju några yrken dessutom som du har testat på, men under egentligen nästan hela din elitkarriär. Varför har du valt att göra det?
Ja, direkt efter gymnasiet så satte jag igång. Det var väl för att det finns mycket tid. Det gör det. Man tränar ett pass om dagen på förmiddagen, och sen har jag liksom inte, jag har inte varit så sugen på att ta en 3 timmars fika eller sitta och spela Xbox eller FIFA, även fast det kan ha sin charm det också. Men då har jag känt mig liksom få någonting annat att göra, stimuleras lite på det sättet. Och sen har det möjligheterna dykt upp väldigt tydligt för mig också. Till exempel, jag jobbade i en skobutik i 4 år, och det var min mosters skobutik, så då frågade hon om jag ville jobba där, och då bara, varför inte, det funkar jättebra med fotbollen. Och sen samma sak med när Nike-jobbet kom, då kom det till mig mer än att jag sökte upp det, så det är väl lite flyt också och tillfälligheter som gjort att jag håll på med en del saker vid sidan om. Och sen är det väl också det är en liten skön extra inkomst också, för att jag blir inte rik på att spela fotboll i BP.
Nej, och det där har ju faktiskt du och jag pratat om vid tidigare tillfällen när jag intervjuade, just hur det ekonomiska kan pendla. Du har ju varit med om otroligt många upp- och nedflyttningar, tillhört olika serier, där var det från Allsvenskan till Division 1. Och det påverkar ju privatekonomin. Hur har den delen varit att hantera för dig?
Men det har varit rätt påfrestande. Det är det. Ena säsongen känner du helt okej, och sen åker vi ur en serie, då känner du inte alls lika bra, och då blir det att man drar på sig lite kostnader under det året. Man har bostadslån, hade jag från ganska ung ålder, så det var ju liksom, det är det utgifter som är stående varje månad så att du inte kan styra så mycket över, och då blir det att skära ner på annat helt enkelt. Så det har gått upp och ner, det kan man lugnt säga. Så man får, ja, man får lära sig att hålla en stabil nivå, så man inte spårar för mycket när lönen är lite bättre. För då kan den genast bli sämre nästa år. Så det har jag lärt mig efter alla dessa år.
Utan att prata kronor och ören då, hur stor skillnad har det varit om du jämför bästa lönen som du hade då, gissar jag, i Allsvenskan kontra hur det har sett ut i Division 1?
Ja, det är klart det har skilt, så att man måste dra ner på mycket saker i livet, det har det. Och sen har inte jag har aldrig legat på i närheten av ens en snittlön i Allsvenskan de säsongerna jag har spelat där. Det har jag inte gjort. Så att vi har inte haft, eller i alla fall inte jag, även mina lagkamrater, men jag har aldrig haft någon superbra allsvensk lön, eller någon medel allsvensk lön. Det har jag inte haft. Så då blir steget ner inte lika mycket, även fast det känns. De här, det kan vara, nu tappar jag bort mig lite, men liksom 10 000 kan vara ganska mycket, ja. Om det är det det skiljer i ett liv och alla månadskostnader.
Ja, och just nu då är ju serietillhörigheten Division 1, även om ni hoppas att det ska vara någonting annat nästa år såklart. Och upp- och nedflyttningar har du varit med om, på den positiva delen såklart att klättra en serie. Och det kanske kommer vara något av de minnena som dyker upp nu. För nu undrar jag över ditt bästa fotbollsminne.
Oj, ja. Ja, det är enormt många.
Vad härligt.
Först så tänker jag på alla ungdomsåren, tror jag, i vårt 92-lag i BP. Det var ett fantastiskt lag. Då tänker jag framförallt på hur kul vi hade och alla kompisar man fått. Det är liksom många därifrån är mina bästa vänner idag, och alla, vi åkte på, det var 2 utlandsturneringar om året, och alla de upplevelserna man hade tillsammans, det var helt fantastiskt. Det är helt klart ett av toppminnena, hela den perioden med 92-laget i BP.
Är det några av de som är kvar inom fotbollen sådär, som vi känner till, vi som lyssnar, eller de som lyssnar?
92, nej, JG eller John Gudetti, junior i Hammarby. Vad har vi mer som spelar idag? Pontus Åsbrink i Akropolis. Och sen är det nog inga mer. Nu är det sekt om jag glömmer någon här som spelar i Superettan. Alltså.
Ja, precis. Du får något argt samtal efteråt.
Ja, exakt. Det tror jag inte att jag gör. Det tror jag inte. Men vi har varit ett jätteduktigt lag. Det var synd att det inte var fler som blev fotbollsspelare. Men det är mycket annat som ska klicka då. Men sen har vi såklart, vi vann junior-SM också. Det var också superroligt 2008. Och sen efter det var det väl senior, när seniorkarriären startade. Och då har jag väl, 2 gånger gått upp till Allsvenskan från Superettan, där vi vann serien en gång. Och sen Division 1 när vi vann den sist också. Det är alla de tre är såklart jättehärliga minnen. Att få vinna en serie är ruggigt häftigt.
Ja, du, som du säger, du har varit med om det ett par gånger och hoppas såklart få uppleva det igen. Och avancemang slåss ni ju om just nu när vi spelar in det här. Finns det någonting som du tycker går att peka på i framgångsrika lag? Du har ju varit med i trupper, både där man har åkt ur, kommit sist i en serie, där man har vunnit, tagit steget upp. Vad är största skillnaden skulle du säga på en trupp som lyckas och ett lag som inte gör, bortsett från såklart att man måste ha kvalitet i laget?
Shit, vad svårt. Det räcker väl inte med kvalitet i laget. Du behöver liksom fördela kvaliteterna, tror jag också, så att du har en är bra på det, en är bra på det, så att du har tydliga roller i ett lag också. Det upplevde jag. Vi var väldigt så starka när vi gick upp från Superettan och i Division 1 de åren med Olof och Valle, att det var så tydliga rollfördelningar på plan, och det tyckte jag var så att du visste precis vad du skulle göra. Det här är min uppgift och det här är hans uppgift. Där var vi väldigt lyckosamma. Men sen att få ihop gruppen så att man har kul ihop och trivs när man kommer till träningsanläggningen och en god stämning, det är jätteviktigt också. Det märker man tydligt de årgångarna det har gått sämre, att då har man inte riktigt fått ihop gruppen och sammanhållningen lika bra som när det går bra. Det är faktiskt ganska tydligt.
Mm. Hur skulle du beskriva årets upplaga av Brommapojkarna då?
Jag tycker vi är bra, jättebra. Vi har en skön kombo av spelare. Vi har väldigt mycket, väldigt många yngre spelare som kom upp från juniortruppen nu inför år, vilket jag tycker att det så ska det vara hos oss. Sen har vi kryddat det med lite äldre rutinerade, så det är en skön kombo av spelare, där man kan, de yngre har mycket att lära av oss äldre, och oss äldre, jag är fortfarande mellangruppen, så jag ska inte blanda mig in bland de äldre. Vi trivs jättebra utanför också, tycker jag. Sen blir det lite så, jag vet inte om det är typiskt för Stockholmslag och sådär. Det blir inte riktigt samma som man har utanför fotbollen som det blir kanske andra lag hos oss. Så alla har sitt eget liksom vid sidan om. Några pluggar, några jobbar. Det blir liksom, man är på Grimsta, tränar. Det är superkul. Men sen är det inte riktigt. Det är jättebra sammanhållning, missförstå mig inte. Men det blir inte riktigt den här känslan att det här är vi som bara gör det här tillsammans. Utan jag tror att det är svårt att uppnå i, framförallt nu när vi är nere i Division 1. Och det, för att få till det behöver vi komma upp högre i serien, tror jag.
Ja, och återstår att se om det lyckas då. Du spelar ju med många bra spelare den här säsongen såklart i BP, men jag är nyfiken på vem är den bästa spelaren som du har spelat med sett över hela karriären så långt?
Oj, ja, men jag tror jag har fått den här frågan någon gång. Jag brukar svara junior.
Ja, spännande.
Man har ju spelat med honom sedan man var 11 år, så då har man ju på sätt allting, och han är lätt den bästa jag spelat med. Han är helt otrolig på fotboll. Det är tråkigt att han har fått lite skador och sådär nu som har hackat. Så att karriären har hackat lite, men vilken fotbollsspelare. Han är man fascinerad av.
Vad är det framförallt som sticker ut? För tittar man igenom vilka spelare du har spelat med, så är det är ju många som har blivit landslagsspelare. De som har passerat genom Brommapojkarna under åren som du har varit där också. Vad är det som gör junior till någonting alldeles extra, tycker du?
Ja, alltså han har det här, det kan jag fascineras av. Det är nog för att jag inte har den egenskapen själv. Det här folk som bara har det naturligt. Det är som att han skulle kunna ligga på soffan i ett år och sen kasta någon en skitsvår boll till honom. Då kommer han ändå suga ner den och göra något fint. Medan en själv, om man inte rör en boll på en vecka, så är man träben. Så den där egenskapen blir jag fascinerad av. Att han har det så naturligt i sig. Och rörelsemönstren, hur han behandlar bollen. Och sen är han ju väldigt, väldigt fysisk och stark. Det är omöjligt att ta bollen av honom.
Ja, en skicklig spelare. Du nämnde ju också John Guidetti tidigare, som du spelade med sen tidig ålder. Och i hans fall har det ju ofta pratats om hans mentalitet och inställning till träning, och att han har varit väldigt dedikerad fotbollen. Vad är dina minnen av en ung John Guidetti?
Ja, det var likadant då som det säkert är nu. Nu kanske tränar han kanske inte lika hårt som han var lite, men han tränade hela tiden. Men sen är det också lite så här, man pratar om att han bara är en träningsprodukt, det tycker jag är lite skitsnack. Han är ju jättetalang och har också fotboll i sig från start. Och sen är det liksom, men vad är talang då? Han hade en ruggig skalle, det kan ju också vara talang. Men bara kalla han för träningsprodukter tycker jag är helt fel, utan han är också en råtalang, men som tog tillvara på det på väldigt bra sätt genom hård träning. Men där har man många extra pass med honom och hans farsa Mike. Det var liksom, om man var hemma där och sov över i Minneberg, då var det fotboll som gällde, vilket man tyckte var skitkul.
Ja, jag förstår det. Hur kunde de passen se ut, och vad gjorde ni?
Ja, allt möjligt. Någon gång kom jag ihåg att Mike tog med oss, han var idrottslärare på en gymnasieskola i stan. Och då åkte vi in dit sent på kvällen, och så var det liksom en mot en i deras gympasal i flera timmar mitt på natten. Vi bara körde. Och det är otroliga minnen.
Ja, häftigt att höra. Där hade man velat, sett nu faktiskt. Det hade nog varit en uppskattad video. One versus one, John Guidetti mot Gustav Sandberg Magnusson.
Det var inte på skoj då. Det var blodigt allvar. Sen tror jag Mike kom in efter när vi hade kört några timmar, var helt slut. Då kom han in. Han hade åkt iväg på den här ärenden, vad han nu gjorde mitt på natten. Men då kom han tillbaka med en fruktkorg, kommer jag ihåg. Så satt vi och käkade frukt där inne i gympasalen.
Härliga tider. Är det andra namn då från den här tiden som ändå är värd att lyfta fram? Ja, man blir ju själv när man tittar igenom listan på lagkamrater som du haft i BP, så men man fastnar ju vid en del namn. Det är Ludvig Augustinsson, det är John Guidetti har vi pratat om, det är Felix Beijmo, det är Stefano Vecchia som är i ropet nu, inte minst.
Ja, verkligen. Vi ska ta dem. Ludde var liksom, från att han kom upp var det bara så självklart att han kommer bli proffs. Det fanns liksom, han tummade inte på någonting. Det var att träna extra, förbereda sig, äta rätt. Han var proffsigast i laget trots att han precis kom upp från juniorerna. Så det tog inte lång tid tills han började leverera. Så den såg man verkligen komma. Och Steffo, är skitkul att han går så bra nu. Och det är heller inte så förvånande när man har spelat med honom i ganska många år. Han har ju haft, som många känner till, alla sina problem med skador. Så det var bara en tidsfråga tills han skulle börja leverera, om man får hålla sig skadefri. Det är det verkligen. Det ser man när man tränar med en, vilka kvaliteter som finns.
Ja, när man snackar BP och just nu och landslag, då har vi Dejan Kulusevski som det senaste stjärnskottet. Det är ju en spelare som gick från BP:s ungdomsverksamhet då, till Italien. Hade du någon koll på honom innan han flyttade till Italien?
Jag visste vem det var. Sen jag har varit tränare i akademin i många år i BPC. Jag hade aldrig tränat honom eller sådär, men jag hade koll på honom. Jag visste inte hur han var på plan, förutom att han pratade med tränarkollegor, så jag berättade om ju. Men det visste jag inte. Men det är ju skitkul att det går bra för honom. Minst sagt går bra för honom. Han flyger ju.
Ja, det får man lov att säga. Nu har vi snackat om några av de bästa spelarna du spelat med, och då vill jag ju såklart veta också, vem är den bästa spelaren du mött?
Ja, fan. Här är inte så mycket att skryta om, eftersom jag bara har varit i Sverige och inte gjort så många landskamper i ungdomsåren heller och sådär. Men om vi ska tänka till... Vi mötte AIK 2018, och då tyckte jag att Kristoffer Olsson var överjävlig. Det kommer jag ihåg, att han, när man mötte han så där, när man hade sett han göra den där äckliga vändningen som man gör när man tror att man har bollen och sen så bara vinklar den åt andra hållet. Den åkte man på några gånger när man mötte han, och det var liksom, han tyckte jag var riktigt, riktigt bra, när vi, som är ganska färskt i minnet också.
Det är allsvenskan, där hittar vi ju många fina namn.
Jo, så är det verkligen. Men jag kan tänka mig att, nu vet jag inte vilka andra gäster som har varit, men de kanske har lite andra toppnamn att leverera med. Men Kristoffer Olsson är ju landslagsspelare, så det är okej.
Absolut. Vi ska gå vidare och är framme vid ett segment som vi kallar för fem snabba. Och i de flesta fallen så har gästen fått säga det första som han har tänkt på gällande klubbnamn. Men då har det varit klubbar som han har representerat, och det blir ju väldigt svårt i ditt fall. Det är nog den enda... Ja, exakt. Den enda gästen så långt som inte har spelat för fem klubbar. Så att den här är omgjord. Du kommer istället få fem tränarnamn. Och då är det ju ingen hög oddsare att det är fem tränare som du har haft att göra med under karriären. Så det första du tänker på helt enkelt.
Vill du ha ett ord bara då, eller?
Jag har varit ganska snäll i bedömningen på den här tidigare, så att du får väl ge en mening eller så, men ett hyfsat snabbt svar, så långt kan vi väl sträcka oss i alla fall då.
Okej, jag ska göra mitt bästa.
Det låter bra, är du redo?
Jajamän.
Det första du tänker på om jag säger Kim Bergstrand.
Skicklig.
Snyggt, ett ord också, bra.
Ja, men jag försöker hålla med där.
Ja. Robert Björknesjö.
Energi.
Luis Pimenta.
Passionerad.
Olof Mellberg.
Bestämd.
Och Stefan Billborn.
Och där blir det gud vad svårt, Stefan. Men det är typ den tränaren som har betytt mest för mig, så kan man säga.
Härligt, klarar på ett ord på alla utom Stefan Billborn då kanske. Ja, men det var inte så oväntat. Han var sist på listan av en anledning, för jag vill att vi ska prata lite mer om honom.
Okay.
Det är, som du sa det, att det är den tränaren som har betytt mest för dig. Du får berätta varför.
Nej, det var han som tränade tillsammans med Ola Larsson, BFS 92-er. Så har jag haft han sedan jag var 11-12 år. Och sen resan som vi tog som spelare, så följde han med på hela tiden. Ju äldre vi blev, upp till U17 så var han tränare där, U19 så var han tränare där, och sen gick han upp till seniorlaget när vi som kom upp dit började där. Han har liksom varit med hela vägen från 12 års ålder till att han fick lämna då inför 2015. Så det är många år ihop, och från så här ålder där man, du kan tänka dig, från 12 år tills man blir där 20, det är ganska år som har formats ganska mycket, och mycket saker händer. Så han var liksom den som, ja, vad ska man säga, en förebild, och som dessutom hjälpte en bli bättre på fotboll.
Hur var han som tränare då?
Ja, han var fantastisk som tränare, det var han. Både som ungdomstränare och seniortränare. Så hade han ju, nu var han bara ett år i BP som huvudtränare. Annars har jag haft han som huvudtränare tidigare i ungdomsåren. Men det, jag tycker man ska fokusera mycket som, alltså jag tänker mycket mer på personen också än fotbollstränaren. Han får ju mycket uppmärksamhet som efter det han har gjort med Hammarby här, såklart, och allt med fotbollen, men han var fantastisk mot oss unga killar när man var i de här tonåren. Det var så det tycker jag, det tänker jag mest på.
Går det ge exempel där vad han gjorde, på vilket sätt som gjorde att du tyckte att han var en bra människa och ledare för er?
Jo, men fan, han behandlade oss. Jag har alltid varit så musikintresserad. Stefan är från Rågsved. Ebba Grön var ett av mina favoritband när jag var liten. så var det så han kom när någon träning hade bränt lite obskyra punkbandsskivor till mig som jag fick lyssna på. Alltså, mycket sådana grejer, såg mer än bara fotbollsspelaren. Och alltid omtänksam framförallt. Det var alltid tryggt att ha han vid sidan om när man kom upp i A-lag där mycket nytt händer och man ska bli vuxen. Så det var en trygghet liksom.
Härligt. Hur ser du då, om vi tittar mer på det fotbollsmässiga och den resan som man har haft med Hammarby?
Ja, det är samma sak som, alltså, det förvånar mig inte. Det gör det inte. Nu åkte vi ut när han var huvudtränare i Allsvenskan, men det, sånt händer väl alla tränare någon gång i karriären, att man åker ut ur en serie. Så jag tyckte att det var jättetråkigt att han fick lämna. Det tycker jag verkligen. Men han har ju flygit efter det, och det är skitkul. Det är skitkul. Man har lite extra öga där mot Hammarby när både han och junior är med där.
Ja, det förstår jag. Stefan Billmore då, en person som betyder mycket för dig i din fotbollskarriär. Och nästa fråga i faktarutan, det är personen som betytt mest i din fotbollskarriär. Vem är det?
Okej. Okay. Tänker du på alltså, som tränare eller medspelare, eller kan det vara vem som helst? Då?
Det kan vara precis vem som helst. Här får du tänka helt fritt.
Okej. Svår. Nej, men alltså, så här, Stefan är ju med där också någonstans. Han är ju utbildat mig som fotbollsspelare, så det är klart att han får med där. Och nu har vi pratat mycket om honom, men hela tryggheten och personen där som har hjälpt mig jättemycket. Och sen ens familj också, morsan får jag ta upp tror jag mycket, för hon har stöttat. Det var liksom inte, det var inte helt lätt att ha tre grabbar som spelade i BP's akademi och lösa det, både ekonomiskt och skjutsningar och fram och tillbaka. Så det, hon var en jättestor del. Och sen min yngre brorsa också. Om man bara tittar till att man blev fotbollsspelare, så många timmar som vi gnuggat tillsammans nere på typ Källvästa bollplan i Vällingby på gruset, där vi kört en mot en och skjutit. Och, alltså så många timmar vi kört med varandra. Så det är nog... Det hjälpte nog mycket att vi hade varandra att spela med när vi var yngre åldrarna.
Mm, härligt. Den här frågan är kanske lite lurigare att svara på. Du behöver nog eventuellt fundera lite grann. Vi får väl se. Jag undrar över det här i alla fall. En märklig händelse som du varit med om under din fotbollskarriär. Och här är det såklart helt okej att lyfta fram fler än en. Det uppskattas bara i podden.
Jag tror jag har en. Ja. Så det var någonstans... Det märkliga med det var väl kontrasterna. För det var nu 2014 när vi spelade Europa League. Och då när vi mötte i tredje rundan då. Vi kom vidare två runder. Och sen i tredje rundan mötte vi Torino. Och det var liksom kontrasterna då. Från när vi åker ner. För det första åkte vi chartrat plan. Det var inte någon i laget. Kanske någon enstaka som hade varit proffs som hade gjort det tidigare. Det var liksom bara, okej, vad fan hände? Vi är BP och vi åker ett chartrat plan. Vad är det som pågår? En i laget, Martin Falkeborg, han tog av sig tröjan och körde baryber bara för att han kunde och bara skrek. Sen kommer vi ner där och ska träna. Så då åker vi någon buss. Och sen märker vi, vad är det som händer? Vi kollar runt omkring bussen. Så här, då är det 2-3 poliser bakom och lika många framför som liksom eskorterar oss genom stan. Och sen står det folk på gatorna och vinkar så här, och vi fattar ingenting. För då var det, och vi bara körde på rött för att det var det vi skulle få göra då med, när vi var eskorterade. Och då ska jag tillägga att veckan innan när vi hade match mot, jag minns inte om det var AIK, Djurgården eller Hammarby. Men då var det liksom, då åkte vi kommunalt till Tele2 i våra matchkläder. Det var så vi... tog oss till de borta matcherna. Då var det liksom sitta där på tuben med ryggsäcken med fotbollsskorna i och sen gå ut och spela på Tele2. Och den kontrasten då mot det här, den var faktiskt märklig. Det var den.
Ja, det kan jag förstå. Jag måste bara stanna där. Ni åkte alltså tunnelbana till derbyn då egentligen?
Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi.
Där har man ju svårt att
eller
se.
De som inte hade körkort i alla fall. Det var ju inte självklart, man hade ju många körkort, men det är ett ungt lag. Det var inte alla som hade körkort och inte hade bil för den delen heller. Så det var kommunalt, var ingen ovanlig, inget ovanligt resmedel.
Nej, man har svårt att se framför sig en spelare i AIK, Djurgården eller Hammarby då, göra samma sak inför en derbymatch i alla fall.
Ja, nej, det är inte riktigt samma typ av förening. Vilket tycker jag har sin charm.
Ja, vad är det som är BP då, tycker du? Det som du beskriver ju där, att ni var inte vana vid den där typen av, vad ska man säga, special treatment eller lyx eller vad det var i samband med det där äventyret. Vad är Bromma pojkarna för dig? Vilken känsla får du när du tänker på klubben?
Ja, alltså om jag ska ta utifrån och inte mig själv, så är det väl liksom, det är klart att det blir, man fokuserar mycket på ungdomarna, den här ungdomliga entusiasmen som finns. Alla spelare, det blir liksom, ja, vi säljer en vänsterback till Nordsjälland, Daniel Svensson. Ja, då plötsligt kommer en ny vänsterback, Axel, nu som spelar där. Ja, det blir liksom bara, man fattar ingenting. Säljer en spelare där, så dyker upp en till och dyker upp en till. Och det, att få en del av det är skithäftigt, så att... Det är mycket BP, tycker jag, alla ungdomar.
Hur är det att vara en fast punkt i det där seniorlaget där det hela tiden, som du säger, kommer upp nya talanger och de forslas vidare? Hur tänker och känner du kring det? För det är också så att hade ni fått behålla ett antal av de här talangerna lite längre, då hade inte BP spelat i division 1.
Nej, så är det. Sen måste man väl någonstans här acceptera sin plats i näringskedjan, tror jag. Det är klart att vi skulle vilja behålla många spelarna, men alltså, fotboll är väl, det är en lagsport, men man är ändå individualist i det, att man vill nå så långt som möjligt i sin egen karriär. Så det är klart att det är ett naturligt steg för många och gå vidare. Dels att få testa på att spela i Europa och tjäna pengar och allt sånt där och komma så långt som möjligt. Det är svårt att göra i BP. Så jag tycker inte att det är så konstigt. Sen skulle jag, om vi är lite högre upp i seriesystemet, så hoppas man ju att man kan, de som kommer upp och är bra, att man kan få behålla några extra år innan de drar vidare. Än att det blir att de gör en halv säsong hos oss och sen är det vidare. Eller som i många fall drar i ungdomsåren. Det är klart att i de bästa världar så vill man ju behålla. Men då får man ju satsa på, om vi är lite högre upp i seriesystemen, så kan man ju hoppas på att man får tillbaka spelare sen. De som vänder hem igen när de börjar bli äldre, att de väljer BP, det skulle vara fantastiskt om det blir så. För då finns det rätt många spelare att välja på.
Ja, det kan man lugnt säga. Du är inne på det själv, det är ju ett antal spelare som lämnar redan innan de blir seniorspelare. Vi pratade om Dejan Kulusevski tidigare, och det har hänt även under den här säsongen, spelare som har flyttat till Italien bland annat. Men om vi tittar på de som finns i klubben nu och kanske även i A-laget med dig då, vilka talanger ska vi ha koll på? Vilka är nästa BP-spelare att ta klivet ut i den ännu större fotbollsvärlden?
Okej, då blir fokus på våra egna då. Alltså är det... Ja, det är, men jag tycker Jesper Ceesay är en spelare som kommer gå långt. Han har redan hans första år i seniorlaget och han har tagit sådana enorma kliv. Och han har det här som, det är inte jättevanligt när man är ung, för då blir det lite varierande prestationer. Vilket så ska det vara, man ska lära sig. Men han har en extremt jämn nivå. Och det är nog en egenskap som han kommer att ha stor nytta av framöver. Så han tycker jag att de flesta bör ha koll på, fast inte för mycket så att han drar direkt.
Nej, du vill ha de där ett par säsongerna i alla fall mer, så att han kan vara med och föra BP uppåt först innan det är dags för större uppdrag.
Ja, verkligen. Mm.
Ja, och det finns såklart fler unga spelare att ha koll på i klubben.
Ja, det är bara en som jag tänkte på. Det finns hur många som helst, det finns det verkligen.
Ja, både jag och säkerligen många av de som lyssnar kommer att hålla koll på kommande BP-talanger. För att det kommer nya spelare till elitfotbollen, det kan vi vara säkra på. För BP är ju en plantskola och benämns ofta som det. Inte kanske lika stora och många rubriker som de övriga Stockholmsklubbarna annars. Men 2018, då var det mycket skriverier om er, och inte på ett positivt sätt då, utan ni hade en tränare i Luis Pimenta som fick lämna, och ja, det ska framkomma, eller fanns ett missnöje över hans metoder som ledare och sådär. Då var det mycket skriverier om BP, då var det några dygn som var turbulenta för er. Hur minns du tillbaka på den tiden idag?
Ja, det var liksom, det blir, vi slogs för vår överlevnad och så dök det här uppe allting, och då var det liksom mycket, det blev ju automatiskt att det här behöver man lägga energi på. Alltså min då ringde fan telefonen konstant i några dagar. Det var rätt jobbigt, för det var liksom, men jag måste foka på nästa match här. Vi ska försöka hålla oss kvar i allsvenskan. Så det var jättejobbigt. Sen gillade jag inte det sättet det kom ut på. Eller dels för att jag tycker att nu var det Aftonbladet, det är bra. Eftersom du är Expressen, föredrar Expressen. Men då, alltså det var så här, artikeln som kom ut, det var, jag förstår att det var någon som hade ringt och berättat det här, men att man publicerade det där med så många osanningar, det var missnöje i spelargruppen, det var det. Och jag tror att det som skedde skulle skett ändå, fast inte på det här sättet. Det var liksom bara, nej, det var inget kul när det där kom ut. Det var så här, nej men det här stämmer inte heller. Vad är det här? Det kändes bara oseriöst. Sen kanske det kom något bra utav det också. Det uppmärksammades saker som skulle uppmärksammas, som kanske inte skulle gjort det annars, men det var jobbigt, det var det verkligen.
Men även om inte allt då i rapporteringen stämde enligt dig sådär, hur var det? Vilka var bristerna i ledarskapet? För det pratades ju mycket om språkbruk och rankingsystem och olika delar kring det. Vad är din bild av vad det var som inte fungerade?
Ja, det var en kulturkrock kan man säga. Vi var vana vid en grej och Louise var van vid en helt annan sak. Alltså, det var lite så här, det var ganska han sa något exempel där i början att han liksom inte, när han hade sina ungdomslag i Portugal, då behövde han ha koll på hur många morföräldrar och farföräldrar som hade gått bort. För det var liksom, spelarna skyllde på det varannan vecka för att få skippa träningen. Men så är det inte riktigt i BP, utan där vill alla verkligen. Alla är supermotiverade. Så just den delen som han tog in, att liksom driva alla, det behövdes inte på det sättet. Så det blev en liten krock. Det blev det. Sen bidrar väl när resultaten inte går med, som det inte gjorde, vi låg i botten. Då är det klart att då uppstår det missnöje. Det är spelare som inte får spela och det är dåliga prestationer. Och så som han hanterade det tyckte inte jag var helt rätt heller. Det var lite så här, de kallade det i tidningen penalism, och det är det väl till en viss del. Det blev liksom bestraffningar som jag inte... Det var så här... Ja, det här kanske funkar någon annanstans, men här funkar det inte. Det gör det inte. Och sen språkbruket, absolut, det var några olämpliga ord som kom ut. Men det kan jag säga att det gör det från alla tränare som man har. Det är inte bara Luis Pimenta. Det är det inte.
Så här i efterhand då, hur liksom ser du tillbaka på den där tiden och tänker kring Luis Pimenta som tränare som du ändå jobbade med under en period och nära också i sig, med tanke på att du var kapten och en viktig spelare i laget?
Det var när jag kom så var det en jättejobbig period. Det var det. Och sen tyckte jag också att det funkade liksom inte riktigt i spelargruppen heller. Vi var inte synkade. Det var vi inte. Det var ganska splittrat. Och sen var man någonstans, som du säger, jag var lagkapten. Jag behövde försöka hålla ihop det. Det var jättesvårt. Och sen torskar man matcher på det. Då mår man inte toppen. Men annars, liksom, Pimenta som person har jag absolut inget emot. Han är en fantastisk människa. Det är han. Men han gick in i en tränarkaraktär, upplevde jag det som. Att han var en annorlunda som människa, och sen när han var tränare så var han inte den han var som människa. Och det skulle han nog tjäna på, att vara mer sig själv som tränare. Det är jag helt övertygad om. Jag tror också att han kommer lyckas framöver.
Ja, vi är en tråkig episod såklart, förstår jag, i din BP-karriär och i ditt liv. Men nu ska vi prata om någonting mer positivt. För nästa fråga i faktarutan, det är: då mådde du som bäst?
Okej. Alltså, jag mår typ ganska bra hela tiden. Det skulle jag säga.
Skönt.
Man brukar ju summera där. Ja, men det brukar man, det är det väl. Sen är det såklart att det är... Man påverkas väldigt, väldigt mycket av resultaten. Lite för mycket, om jag ska vara ärlig. Så är det faktiskt. Nu när vi spelade 2-2 mot Karlstad här för några dagar sedan på lördagen. Då var det liksom, i vanliga fall, en seger lördag och sen en ledig söndag. Då mår man som en dröm på söndagen. Men nu är liksom nu blev det kryss där, och då är det inte lika roligt på söndagen. Då går man runt och deppar och funderar och har sig. Så det är mycket, det är upp och ner, för att resultaten påverkar. Men generellt sett så mår jag alltid bra. Det gör jag, om man summerar det i slutändan. även de tunga åren så kan jag ändå så här stå där vi på nyårsafton och känna att även fan, det här var ett bra år ändå. Så känner jag för det mesta.
Ja, härligt att höra ändå. Det här med att påverkas av resultaten, det känner nog många både spelare och supportrar igen. Hur har det förändrats någonting genom åren för din del? Hur mycket du har påverkats eller på vilka sätt det har yttrat sig sådär?
Ja, så jag tror ju tyvärr att jag påverkas mer och mer.
Okej.
Ja, jag känner som det i alla fall. Sen är det svårt att minnas tillbaka hur jag kände för en väldigt massa år sedan. Men nej, det får inte påverka för mycket så att det blir ohälsosamt. Men man får försöka hitta någon balans i det där, vilket är svårt. Man ska ta det på allvar, fotbollen. Det tycker jag verkligen. För det är liksom bland det viktigaste i livet, i alla fall för mig. Men det måste ändå, man måste ha lite distans också, inte deppa en vecka efter att man torskar en match, utan försöka gå vidare lite snabbare. Det tror jag är viktigt för ens välmående och dessutom för ens familj som är nära en varje dag. Det är inte så kul att ha ett lik hemma efter en torsk. Då smittar det av sig på omgivningen.
Ja, det är de att tänka på också såklart. Har det blivit situationer där du har blivit tillsagd att nu räcker det faktiskt, nu är vi på en middag här eller vad det nu kan handla om?
Nej, alltså jag har inte blivit tillsagd. Min tjej Elin är jätteförstående, men det är liksom när det går, hon är mest stöttande. De här tyngre åren som det har varit många av, då är det tufft att spela fotboll. Det är verkligen det. Men då har hon är fullt medveten om det. Och mest peppar och tröstar om det behövs. Så där, det har inte riktigt varit så. Sen tycker jag att man kan slå på en clownmask också och vara trevliga killen, och sen när man är borta från middagen då är det inte lika kul längre. Men nej, det är, så är det, lite så är det.
Du nämner ju de här tuffa tillfällena nu då, och egentligen är vi inne på också främst då att prata om när du mådde som bäst. Men när du tittar på uppgång och nedgång i BP, blir topparna lika höga som dalarna blir djupa, om du förstår vad jag menar? Att blir du lika glad vid framgång som du blir knäckt vid motgångar när det gäller fotbollen då?
Jag tänker på det där ganska mycket faktiskt. Men då tänker jag inte på summera säsonger, utan då typ efter en förlust. Då är det, du är deppig längre efter en förlust än vad du är glad efter en vinst. Det är du. I alla fall jag. Men om man summerar hela säsongen så tror jag ändå att någonstans den... Jag kan liksom om 10 år eller om 20 år kan jag fortfarande tänka tillbaka på när vi vann en serie och liksom må bra. Men jag tror inte att om 20 år så kommer jag tänka på en period där vi åkte ur och jag kommer plötsligt börja må dåligt. Det tror jag inte. Så om man summerar allting så tror jag ändå att de bra stunderna väger över.
Härligt. Det är ju den typen av svar man vill ha och den typen av inställning. Ja. Men dessvärre då så kommer du även få svara på någonting som blir mer negativt laddat. För utöver att undra om när du mådde som bäst, så undrar jag också om när du mådde som sämst.
Ja, nej, det var tufft. 18 var tufft, det var det. Allt som hände, och så stod man i mitten i det. Jag skulle liksom ha... Då skulle man ha kontakter med styrelsen, man skulle ha kontakt med Pimenta, det var telefonen som ringde, och sen skulle man försöka klara sig kvar i Allsvenskan, och sen så som vi åkte ut i kval där vi borde vunnit. Det var den tyngsta nederlaget, det var det verkligen, att åka ut så där i kval när det var liksom kaossäsongen och vi hade ändå räddat upp det och vunnit en kvalplats. Men sen inte lyckades knyta ihop säcken. Det var hemskt. Jag tror jag satt i vårt gym i typ 2 timmar efter och bara tittade in i väggen. Så det var, då mådde jag piss, rent ut sagt.
Hur gör man för att komma tillbaka efter en sån tung säsong och ja, allt som hände och den avslutning då som du beskriver? Hur fick du det att vända, så att säga?
Nej, det var väl att gå på ledigt och inte tänka på fotboll, utan tänka på annat som är roligt utanför fotbollen. Jag tycker det har bidragit ganska mycket med att ha saker att göra vid sidan om. Att inte bara ha fotbollen, för då är de tyngre perioderna, då kan jag bara tänka mig att det blir extra tungt när det liksom, om du gör inget annat än att spela fotboll. Då, nu kan jag ändå fokusera på massa annat som jag har vid sidan om de sämre perioderna, vilket har hjälpt mig jättemycket.
Ja, en tung fotbollssäsong förstår jag. Som du säger så påverkar ju det ens mående en hel del. Men trots allt någonstans bara fotboll. Och jag vet att du har varit med om tunga saker även utanför fotbollen. Om det är kopplat till det. Du hade en lagkapten i BP som hette Pontus Segerström som gick bort 2014. Vad minns du av den tiden och ja, den tragiska händelsen?
Ja, nej, det var hemskt. Han var liksom pappan i laget. Vi kom till BP, eller när jag blev uppflyttad av laget 2010 så kom han från Norge tillbaka till BP. Vi kom där samtidigt 2010. Så han var liksom, han var en förebild på alla sätt och vis. Sen var jag aldrig så här som de äldre i laget som umgicks med han vid sidan om. Men när vi umgicks i laget vid sidan om, vi gjorde vi mycket, då hängde man ju. Men det var lite samma. Men jag tyckte att det kom så här något, det låter ruckigt konstigt att säga, men hur vi liksom slöt samman i laget. Det är som att man har något så här extra, alla som spelade det laget den tiden har man något extra starkt band till efter allt som hände. Och det är väl någonting fint som kom ur det. Annars är det inte, finns det inget att säga där som är positivt, utan det var bara en tragedi. Ja, det var hemskt. Det var hemskt. Men framförallt för hans nära och kära, såklart.
Ja, självklart. Och som grupp då, som där många, kanske ni alla var väldigt nära honom och vissa såklart mer, hur gör man tillsammans för att gå vidare från en sån händelse?
Nej, i vårt fall, vad fan gör man? Jo, men det, jag kommer ihåg att Stefan sa det någon gång, jag vet inte om det var i någon intervju eller någonting, men att bara någon dag efter det hade hänt, att han hade gått bort och vi hade fått det beskedet, så var det liksom, aldrig någonsin hade alla varit ute så snabbt på fotbollsplanen inför en träning. Det var så här, ja, vi samlades, alla gick ut på planen direkt och bara började spela fotboll. För det var liksom det som kändes rätt att göra, att få tänka på annat och bara spela lite fotboll och ha kul. Och sen som jag sa, så man slöt samman på ett speciellt sätt och fick ett speciellt band till alla i den truppen. Det fick man.
Ja, många som har pratat väldigt gott om Pontus Segerström och hur han var som människa, fotbollsspelare och lagkapten. Jag vet också att du i någon intervju har sagt att du har försökt ta med bitar av hans ledarskap nu när du själv då är kapten och ledare i Brommapojkarna. Finns det någonting där som han gjorde som du känner att du vill föra vidare i den typen av roll som du har nu?
Ja, som jag kunde skulle jag kopiera allt. Det kan jag säga. Han var helt otrolig. Det var han. Men det bidrar också till hur det är som människa, tycker jag. För det kan vara att du är en jätteduktig fotbollsspelare och sådär. Men om du är en dålig människa, tror jag inte, eller en sämre människa, eller en helt okej människa, då tror jag inte att det blir lika bra. Lagkapten, han var verkligen en otrolig människa. Och det var liksom, då kändes det som, den här killen, det är han vi ska följa. Han är otrolig på alla sätt. Du ville vara som han vid sidan om också. På vid plan och sidan om. Så det hade han ju naturligt, tror jag. Men att han liksom, han behövde inte göra sig till, han var bara. Och det är väl, det tycker jag att jag försöker ta med mig i alla fall, att inte göra mig till och försöka rita till bara för att jag ska, eller skälla på någon junior bara för att det är så man gör. Utan jag försöker att leda på ett naturligt sätt. Kanske lite luddigt, men ja. Det skulle jag säga. Men som sagt, om jag kunde skulle jag kopiera allting.
Ja, fina ord och som vi var inne på såklart en tragisk händelse. Vi ska ändå gå vidare i podden och vi är framme vid den sista frågan i faktarutan. Och där ska vi blicka framåt. Titta i spåkulan och jag undrar över vad du ser dig själv om 5 år.
Hur gammal är jag då?
Jag är 28 idag, så det blir 33.
Ja, men då kan jag ju spela fortfarande.
Absolut.
Ja, hur gammal är jag? Det är väl Haglund och CG är född 87, så de är väl runt där. Och Jeppe Arvidsson är 35-36 eller någonting. Så då, jag hoppas verkligen att jag spelar fotboll då. I BP, i högre upp i serierna. Men om det inte skulle vara så hoppas jag fortfarande att jag spelar på en bra nivå och tycker fortfarande att det är kul. Så skulle jag säga.
Härligt, om jag tar mig friheten och addera till den där frågan då, om vi tittar ännu längre bort i horisonten och den där fotbollskarriären någon gång är över, vad tror du att du pysslar med då?
Nu blir det jobbigt ju, den där ständiga frågan. Ja.
Men du har ju kommit en bit på vägen där, det är ju tydligt jämfört med många fotbollsspelare.
Ja, lite så. Jag har i alla fall ett CV så att jag skulle kunna få något jobb som inte handlar om fotboll, det tror jag väl. Men alltså, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag vill göra. Om jag vill fortsätta jobba, om jag vill plugga, om jag vill... Det har jag inte riktigt bestämt mig. Jag är imponerad över alla människor som efter gymnasiet bara, det här ska jag plugga nu, och plugga det. Det är så här, jag är fascinerad. Hur kan du veta vad du vill göra när du är 18 år? Jag är 28, jag har ingen aning vad jag vill göra när jag blir stor. Men jag har testat mycket grejer och det är väl ett steg i rätt riktning i alla fall. Så ja, förhoppningsvis kan jag spela ett gäng år till så att jag har tid på att bestämma mig.
Är det jobbigt det där att inte vara klar på vad du vill göra sen?
Ja, lite faktiskt. Det är det. Det tänker jag ganska mycket på. Det gör jag.
Blir det konkret i de där tankarna? Liksom, sitter du och skriver ner potentiella jobb? Eller hur går den processen till?
Ja, men det kan jag inte så. Jag skriver inte ner. Men jag kan göra så här. Fan, nu skjuter jag ut mig. Men jag kan så här, jag vänder någon så här jobbesöksgrej. Då kan jag gå in och bara, okej, vilka jobb skulle jag kunna göra? Titta så här. Eller typ gå in på antagning.se och bara, okej, vilka utbildningar skulle jag tycka var roligt? Nej, ingen aning. Så det är svårt.
Ja, och du har ju några år på dig då, för vi har konstaterat att om 5 år då spelar du fortfarande fotboll på en bra nivå. Och ja. Då har du köpt dig ytterligare tid till det där beslutet i alla fall.
Exakt, så om du ställer den här frågan om 5 år så hoppas jag att jag har ett hum i alla fall om vad jag vill göra när jag blir stor.
Ja, vågar inte. Det lovar, men vi ska försöka komma ihåg att slå en signal 5 år från nu då, så får vi följa upp det här och se vart du har landat.
Nu kommer du ha klättrat upp på Expressen, då kommer jag vara helt irrelevant för dig.
Ja, eller så är det jag som ska försöka få tag i ett Serie A-proffs någonstans som har bytt nummer.
Oj, oj, oj. Ja, det skulle vara något.
Ja. Gustav Sandberg Magnusson, stort tack för att du gästade Ettan podden och stort lycka till nu resten av den här fotbollssäsongen och med den fortsatta karriären och livet såklart.
Tack för att jag fick komma. Jag kommer inte svara detsamma på lycka till, för jag är lite vidskeplig.
Kör hårt.
Jajamän.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.